Det är ju palmsöndagen som ni vet vi, och kanske alla redan vet vad som har hänt under den dagen när Jesus red in i Jerusalem. Folk höng, folk jublade, de var glada, hosianna, kungen som kommer för att rädda oss från romarriket. Det är så de tänkte. Men Jesus red in i Jerusalem med blandade känslor. Det är ingen som visste om vad som pågick i hans hjärta, hans tankar. För att han visste precis vad som skulle hända denna veckan. Han skulle bli arresterad, han skulle bli spikad på korset, han skulle dö. Och alla de här känslorna fanns ju i honom. Och det visste inte folket om, trots att han hade sagt det upprepade gång och gång till sina lärjungar. Men de bara säger nej, du ska inte dö, du ska rädda oss. Så det är känslor jag kan säga en sak, men vi väljer att följa Guds väg. Ja, jag tänkte faktiskt prata om att överlåta sig åt Gud. Att överlåta sig åt Gud. Det inte låter riktigt som en palmsöndags predikan, men vi kommer in det. Senaste vi firade palmsöndag i Senegal, det var 2014. Och då tog bilen. Jag åkte typ 2-3 kilometer utanför stan och bara tog palmgrenar. Det var enkelt att hitta liksom nära kyrkan. Sen tänkte jag, kanske i Sverige, vi har inga palmer. Vi kanske skulle kunna ta grangrenar istället och ställa de här. Varför inte? Och fira så palmsöndag. Gransöndag istället. Men det skulle ju fungera bra. Men att överlåta sig åt Gud, ordet överlåta sig, som ni vet, det kan ju betyda också att ge äganderätt, att lämna över kontrollen till någon annan, att donera. Överlåtelse handlar om att våga lita på Gud 100% utan att kompromissa. Han håller sina löften. Det är de här tankarna som går i oss när vi överlåter oss. Att han håller sina löften. Han kan, vi kan vila i honom. Att vi behöver inte oroa oss när vi överlåter oss. Som sagt tidigare, palmsöndagen handlar om att Jesus red in i Jerusalem. Det är Jesu ankomst till Jerusalem. Det är faktiskt inte första gången han kommer till Jerusalem. Han brukade komma dit då och då och predikade. Men den här gången var det lite speciellt med tanken på det som förväntar oss i veckan. Han kommer full medvetet av lidandet och döden som han ska gå igenom om några dagar. Och jag tänker vi kan läsa berättelsen i Lukas 19 här. Jag har med mig flera texter. Jag hoppas att de är inte så långa för er. Så jag läser. Då Jesus hade sagt detta fortsatte han sin vandring mot Jerusalem. Och han gick framför sina lärjungar. När han kom i närheten av Betfage och Betania vid det berg som kallas Olivberget skickade han iväg två av lärjungarna och sa: gå till byn som ligger framför er. Där inne kommer ni att hitta en ung åsna. Stå bunden, en som ingen har ridit på ännu. Ta den och led hit den. Och om någon frågar varför ni tar den, så säg bara, Herren behöver den. De två gick iväg och hittade den precis som Jesus sagt. När de höll på att lösgöra den kom ägarna och frågade, varför tar ni åsnan? De svarade, Herren behöver den. Så tog de åsnan och ledde dem till Jesus. De behövde inte argumentera. Nej, men vi måste ha det här eller nej. De bara sa precis vad Jesus sa till dem. och det är Jesus ord som befriar, som ger svaret. Vill vi ha någonting, vill vi göra någonting, att säga precis som Jesus säger till oss. Det är första tanken här. Herren behöver den. Så tog de åsnan och ledde den till Jesus. De la sina mantlar på den och hjälpte Jesus att sitta upp. När han sedan kom ridande bredde folket ut sina mantlar på vägen. Och då han närmade sig den plats där vägen började gå ner för Olivberget, började hela lärjungaskaren att ropa ut sin glädje och lovprisa Gud för alla de under de hade ju sett. Välsignad är han kungen som kommer i Herrens namn, jublade de. Fred i himlen och ära i höjden. Och det här hade profeten Zakaria sagt för flera hundra år tidigare, att Messias skulle rida på en åsna in i Jerusalem. Och det kan man läsa i Zakaria kapitel 9, vers 9. Faktiskt, om det är ett djur som borde vara populärt under påskfirandet, jag tycker att det kanske inte skulle vara påskharen eller kycklingen, men utan åsnan som faktiskt skulle vara populärt. Men traditionen är en tradition, vi får respektera det. Som Monica var inne på, varför rider Jesus på en åsna? Varför valde han en åsna? Jag läste lite grann och då hittade jag några punkter om åsnan. En åsna är en symbol av fred, medan hästen symboliserar ju krig, stolthet och så. Åsnan symboliserar däremot ödmjukhet, uthållighet och att tjäna. Alltså det är ju service mind som en åsna har. Den bara lyder allt man säger. Och det finns flera berättelser om åsnor i Bibeln. Man ser att de bara tjänar. Man rider på dem, de tjänar. Och jag hade inte tänkt ta det, men vi tar det ändå. Det är i Gamla testamentet. Ni vet kanske berättelsen om Balaam och Balak. Balaam tog sin åsna in. Och han red och han bara slog åsnan. Åsnan ville inte gå vidare eftersom den hade sett en ängel framför den. Och då han bara slog, till slut så gick åsnan åt sidan. Han ville inte fortsätta. Och då öppnade Gud åsnans mun så att åsnan kunde tala. Och då så åsnan till Balaam: varför slår du mig? Jag har varit din tjänare. Jag har tjänat dig så länge tillbaka. Jag har aldrig gjort så här mot dig. Varför slår du mig? Så ni vet, mentaliteten hos en åsna, det var att tjäna. Och i våra länder finns det massor med åsnor också. Och de arbetar hela dagarna. De är väldigt uthålliga. Så det är kanske varför Jesus valde åsnan. För att han skulle gå genom en tuff vecka. Han behövde vara uthållig kanske. Och en sak om åsna. Det är när jag läste SFI för några år sedan. Då hade vi en elev, en kompis. Han gick på intervju och för att få jobb. Och på intervjun så sa han: jag jobbar som en åsna. Ger mig bara ett jobb så gör jag det. Och vet ni, han fick ju jobbet. Så det funkar. Ja. Och enligt judiska traditionen också, en kung som kommer ridande på en häst signalerar ju krig, att kungen kommer för att kriga. Det är en tydlig signal. Men kommer kungen däremot ridande på en åsna, då förstår man att det är fred. Kungen erbjuder fred, det finns inget krig. De ska inte bråka. Och Jesus rider in i Jerusalem med den tanken att han ska också erbjuda fred till folket och frid. Och han kommer inte för att bråka med romarriket. Han kommer däremot för att försona världen med Gud och försona människorna med varandra. Som Jesaja säger i kapitel 9, vers 6: Jesus är fridsfursten som kommer. Utmaningen då är att vi ska överlåta oss åt Jesus enligt hans exempel. När han överlät sig till Gud. Vi ska överlåta oss till Jesus också. Jag kommer att prata mer om det. Och för att överlåta oss till Jesus behöver vi veta vem han är. Vem är Jesus egentligen? Vi vet ju, det blir kanske en repetition, men det är bra att vi får fräscha upp vår kunskap. Vi kan läsa i Filipperbrevet kapitel 2. Ja, ha samma inställning som Kristus Jesus hade. Fastän han till sin natur var Gud, ansåg han inte sin jämlikhet med Gud vara något att hålla fast vid. Så Jesus är Gud. Nej, han avstod från allt, antog en tjänares gestalt och blev lik en människa. Till det yttre blev han människa. Han gjorde sig ödmjuk och lydde ända in i döden. Döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla ska böja knä för Jesu namn, både i himlen och på jorden och under jorden. Och alla bekänner att Jesus Kristus är Herre, så att Gud, vår Fader, blir ärad. Och det är det här en utmaning för oss, att ha samma tankesätt, att ha samma mentalitet som Jesus. Han som var Gud, han accepterade att komma ner. Alltså vara ödmjuka sig, och han kom ner för att tjäna oss människor, vi som är hans skapelsen. I Lukas evangeliet läste vi kapitel 19. Där Jesus använde ordet Herren när han sa Herren behöver den. Och här också finns det ordet Herren, Jesus Kristus. Och på grekiska betyder ordet egentligen kyrios, som betyder den som äger allting. Både människorna, saker och allting. Den som äger oss. Han som bestämmer över allt. Över hela världen. Han som är mästare, han som är koll. Så det är det ordet betyder. Och Jesus använder ordet till sig själv. Paulus här som skriver också använder ordet för att beskriva Jesus. Jesus är Herre. Han som äger allting bestämmer sig att komma ner. Det är häftigt. Och han håller hela världen i sin hand, även om det skakas. Hur mycket väger du? Har du tänkt på frågan? Jesus håller hela världen i sin hand. Hur mycket väger hela världen? Hur mycket väger du? Han kan hålla dig i sin hand. Han kan bära dig. Och du kan lita på att det blir som han säger. Han är alltid med dig. Och det är därför vi har exempel i Gamla testamentet. Kung David, han kunde säga i Psaltaren 139, vers 5. Du omsluter mig på alla sidor och du håller mig i din hand. Sen vidare i Psaltaren 27, vers 1. Herren är mitt ljus och min frälsning. Vem behöver jag vara rädd för? Herren är mitt livs fästning. Vem behöver jag häva för? Så låt all oro falla ner. Kristus har kontroll. Han som äger dig och mig, han har koll på saker. Han håller hela världen i sin hand. Även om det händer saker som oroar oss, vi kan välja att släppa oron. Det går att släppa oron. Han ger oss sin frid. Så låt Herren ta hand om dig genom att överlåta dig helt och hållet till honom. Släppa allting till och låt honom ta hand om dig. Han behöver dig. Jesus söker ditt hjärta. Han behöver dig. För att du är viktig i hans ögon. Det finns vissa saker som bara du kan göra. Ingen annan i hela världen kan göra den. Eftersom Gud har skapat dig unik. Gud har skapat dig med en mening. Och det är bara när vi överlåter oss till honom helt och hållet som han kan börja arbeta i vårt hjärta och arbeta i vårt liv. Och det är också då vi kan vara fria. Så du är född unik med ett syfte. Det innebär att du kommer att vara annorlunda. Du kommer att göra olika saker, annorlunda saker. Och världen vet vi att hatar folk som tycker annorlunda. Folk som är annorlunda. Och det ser man genom medier och sociala medier. Allt blåser åt samma håll bara. Man är nästan tvungen att tänka att den personen är fienden, de andra är ju snälla, de här är dåliga. Om man lyssnar på sociala medier och så. Och därför min andra punkt kommer att handla om att våga vara annorlunda. Och vi hade inte pratat med Monica om det när hon läste texten i första Korinthierbrevet. Att Gud gör saker som världen tycker att det är konstigt. Det är då Gud kommer in och tar. Du är viktig, jag tar dig. Vi är annorlunda och vi ska våga vara annorlunda. Och det kan man läsa här i Romarbrevet kapitel 12, vers 1-2. Och det är Paulus igen som säger här: därför uppmanar jag er nu, syskon, vid Guds barmhärtighet att ge era kroppar som ett levande och helig offer till Gud, till hans behag. Det ska vara era andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen, utan ändra ert sätt att tänka, så att ett sinne förnyas. Då ska ni förstå vad Gud vill, vad som är rätt, vad som gläder honom och vad som är fullkomligt. Anpassa er inte efter denna världen. Så det är det som är utmaningen. Det handlar om att vara olika. Det handlar om att tänka olika. Det kommer att bli svårt, men det är så. Det är där också vi får friheten faktiskt. Det är där också vi får glädje. När vi anpassar oss inte efter världen, utan vi anpassar våra tankar till vad Gud har sagt i Bibeln. Och vi håller fast i. Det är väldigt sällan som Guds vilja stämmer med våran vilja. I alla fall för mig. Väldigt sällan. Och Gud har gett oss friheten att välja. Om vi vill göra hans vilja eller inte. Det är vi som väljer. Men han erbjuder att vi ska välja livet. Även om Guds vilja ibland kan kännas tufft och jobbigt, så är det där vi finner frid och ro, som jag sa tidigare. Vi kan finnas liv och kärlek. Ja. Och palmsöndagen inleder stilla veckan. Det har jag också sagt. Jesus vet att tiden närmar sig nu. Det är bara några dagar kvar. Han har bestämt sig att offra sig. Det innebär lidande. Vi pratade om det. En mycket tuff vecka. Trots att känslorna säger någonting, han vill inte, känslorna kommer upp, nej, du ska inte dit. Petrus säger, nej, du ska inte dö, du ska inte gå dit. Han fortsätter. Han har bestämt sig och han vågar göra annorlunda. Han vågar vara konstigt i folkets ögon. Som jag sa tidigare, när man läser historien, folket i Jerusalem på den tiden, det var ju romarriket som ockuperade, och de förväntade sig bara att Jesus skulle kunna befria dem och ge dem frihet, alltså från romarriket. Frihet till hela landet. Medan Jesus kom för att rädda människor från synden, för att rädda människor från djävulen, från Satan, för att föra in dem till Guds rike istället. Och de hung. Det är därför de hade mycket diskussioner och konflikter med Jesus. De förstod inte varandra. Hela tiden om man läser evangelierna, det är mycket diskussioner. De fattade inte Jesus, till och med hans lärjungar, närmaste lärjungarna. Under 3 år fattade de inte honom. Jesus var konstigt i deras ögon. Han var annorlunda, men ändå han fortsatte att vara annorlunda. Eftersom han visste vem han trodde på, vem som hade skickat honom. Han visste också vem han var. Så det är en utmaning för oss att våga vara annorlunda. Vi läser i Matteus 26, vers 39, Getsemanestunden, där Jesus greps av sorg och ångest. Och det är faktiskt din sorg och min sorg, din ångest och min ångest som greps Jesus på Jerusalem, på Getsemanestunden. Han säger så här när han bad: min fader, om det är möjligt, så låt mig slippa denna bägare. Men låt det bli som du vill, inte som jag vill. Vad gör du när det känns tufft att göra Guds vilja? De här stunderna, precis i din vardag, när det är jättetufft, Gud säger si, känslorna säger så. Vad är det du gör? Det som är intressant med Jesus här, det är att han fortsätter kalla Gud för sin far. Han fortsätter kalla honom. Även på korset, Jesus fortsätter kalla Gud för sin far. När himlen stänger sig, jorden skakar, det är mörkt, han säger ändå: far, far, varför har du övergett mig? Eller: far, far, i din händer överlämnar jag min ande. Så han hamnar inte i en diskussion med Gud eller så, utan han bara överlämnar sig till Gud fortfarande, även om det är tufft. Och det är det han vill också att vi ska göra. Det kommer att bli tufft. Det är så. Men vi behöver överlämna oss till honom. Det är enda vägen för oss kristna, för oss som tror på honom. Han släpper sin egen vilja och offrar sig. Han släpper kontrollen. För att han vet också att det är enda vägen för honom att bli uppstådd. Uppståndelsen kommer ju efter döden, eller hur? Och härligheten och allting. Så Jesus fortsätter behålla relationen med sin far, med Gud. Han bråkas inte med Gud, utan han tvivlar inte. Även om det känns tufft, men han vet att Gud är god. Det är konstigt, det känns tufft, det känns jättejobbigt, men Gud måste vara god fortfarande. Och han håller fast i det. Och därför kunde han ta sig vidare och gå igenom hela veckan. Nästa söndag ska vi fira uppståndelsen, att han besegrade döden. Han besegrade synden. Han besegrade Satan. Och han gett oss liv. Men han skulle ju gå igenom allt det här. Så tänk på priset nu. Jesus betalade. Vi sitter här, men tänk på priset. Hur tufft det var för honom. Vi kommer att prata mer om det under veckan. Långfredagen och så. Och nästa söndag. Och i veckan pratade jag med ett äldre par. Angående just den frågan. Om att göra annorlunda. Om att våga vara annorlunda. Vad är det de skulle ha gjort annorlunda, ställde jag frågan. Och då fick jag ganska mycket lärdom från deras livserfarenhet. Ganska mycket lärdom. Och jag och min fru är tacksamma för det. Och första, jag har noterat några punkter här. Första punkten är att våga brottas med tron i vardagen, inklusive tillsammans, alltså med barnen. Att fånga upp frågorna även om man inte alltid hade svar. Våga brottas med tron. Precis som Jesus gjorde också. Han brottades med tron. Brottades med tron. Och andra punkten är att prioritera att säga nej till vissa saker. Det kan hända att vi håller på med massor med andra saker som inte kanske är Guds vilja. Gud kanske inte vill att jag ska hålla på med allting. Det räcker med en sak, två saker. Kanske. Tredje punkten är att våga utmana personer att förändra sina liv. Att bestämma om man vill ta Jesus på allvar eller inte. Och det här tyckte jag var jätteintressant. Utmana människor att förändra sina liv. Att bestämma om man vill ta Jesus på allvar eller inte. Jesus tog sig själv på allvar. Han tog oss på allvar. Han tog våra tillstånd på allvar. Han visste att vi skulle ju gå förlorade. Han visste att vi skulle aldrig ha relation med Gud. Han tog oss på allvar. Det är därför han kom ner till jorden för att offra sig. Och utmaningen för oss också är att vi ska ta honom på allvar. Varje dag. En annan punkt som jag noterade var att avsätta tid för bibelstudier så att man själv får en grund och inte bara är beroende av den bästa predikanten. Alltså att läsa bibeln hemma regelbunden, helst varje dag. Då blir man mättad. Ni vet ju hur svårt det är när man är hungrig. Alltså fysiskt, när man är hungrig, vill äta mat. Samma sak händer med våra själ när vi inte läser Bibeln. Då blir man hungrig. Även om man inte är medveten direkt, men man är hungrig. Man blir svag. Man har svårt att ta sig vidare. Man har svårt att göra Guds vilja. Man har svårt att liksom vara glad och ha en bra relation med Gud. Att vara stark. Det är Bibeln som är vår mat. Så Paulus i Romarbrevet kapitel 2 uppmanar oss, som vi läste nyss, att inte anpassa oss efter denna världen utan att ändra vårt sätt att tänka. Det är då ett aktivt val som vi behöver göra varje dag. I olika situationer händer det grejer. Jag måste välja om jag ska göra si eller så. Det är ju vi som väljer. Det är vi som tillåter. Men Gud vill jättegärna att vi ska välja honom i varje situation. Då får vi se härlighet, då får vi se liv, då får vi se glädje och frid, riktig frid som han ger oss. Så behagar mitt sätt att leva Gud? Är det Guds vilja jag håller på med på vardagen? Gud älskar mig alltid. Gud älskar dig i alla fall alltid. Inga problem. Men han kanske inte gillar vad vi gör. Så det är skillnad där. Han älskar oss. Han älskar oss. Det är inga problem på det. Men han tycker inte om vad vi gör. Vissa saker vi gör. Han vill helst att vi ska göra vad han säger att vi ska göra. Då blir han fullt glad. Ni förstår bilden. Så sammanfattning. Jesus behöver dig och Jesus behöver mig. Frågan är, kan du bära honom till folket som längtar? Precis som åsnan bar Jesus. Jesus satt på åsnan och red på åsnan. Folk jublade, folk prisade honom. Jesus vill att folk ska fortsätta prisa honom genom dig. Att du ska bära honom på din arbetsplats, att du ska bära honom i skolan, att du ska bära honom på vardagen, där du är, i affären och överallt. Han vill vara fortsatt prisad, Jesus, för att han är värd av det. Bara på det priset han har betalat för oss, då är det han värd för det. Jesus har redan befriat dig och mig. Frågan finns inte där längre. Vi är redan befriade, men vi behöver överlämna oss till Gud helt och hållet. Det är inte förtjänt att göra annorlunda. Det är inte förtjänt. Även om man har hållit på med vissa saker. Det är inte förtjänt. För Gud finns det alltid tillfället att ångra sig. Tillfället att komma tillbaka till honom. Det är aldrig förtjänt. Han kan göra om allting. Som han säger, jag gör allting nytt. Gud kan göra om. Så länge vi lever, han kan göra om allting. Även efter döden. Vi ser att han väckte upp de döda. Så ingenting är omöjligt för Gud. Så priset han betalade för dig är ojämfört. Det är ett högt pris. Han friköpte dig med sitt liv. Tack.